CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt.
Hej!
Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Regeringen och Skolverket får idag svidande kritik av Riksrevisionen.
Efter att ha tagit del av Riksrevisionens rapport så konstaterar jag att vi måste sätta ett frågetecken för PISA 2018.
Nu är det dags för Anna Ekström att erkänna detta misstag.
Det här är allvarliga saker. Det ger ju intryck av att någon vill mörka hur det faktiskt ser ut.
Ja, USAs president Joe Biden erkänner nu massmorden på armenier som ett folkmord.
I tweeten vägrade Ann Linde att erkänna folkmordet på armenier som just ett folkmord.
Herr ambassadör, flera svenska partier kräver att du ska utvisas. Hur reagerar du på de där kraven?
Det jag efterlyser är ju en mer värderingsbaserad utrikespolitik.
Det handlar om statsintressen som vi måste tillvara ta gentemot en relativt råbarkad kinesisk nation.
Ja, nog framstod han som rätt råbarkad i SVT:s intervju Kinas Sverige-ambassadör. Och vad kan ett litet snällt land som Sverige göra mot maktspråk, hot och mobbingfasoner från en supermakt som dessutom är en diktatur? Och USAs erkännande av Turkiets massmord på bland annat armenier under första världskriget som ett folkmord sätter ytterligare press på Sverige att tala ur skägget. Men vad skulle de utrikespolitiska konsekvenserna bli av det? Och Riksrevisionen bekräftar kritiken i Expressen och Kvartal mot hur PISA-undersökningen 2018 genomfördes i Sverige. Allt för många elever exkluderades från att göra provet, vilket sätter ett stort frågetecken för hela bilden om att resultaten i svensk skola skulle ha vänt uppåt. Det är några av veckans många nyheter, men just dessa tre har veckopanelen valt ut för närgranskning. Och jag som leder samtalet idag heter Jörgen Wittfeldt. Ni är varmt välkomna att inleda helgen tillsammans med oss på Kvartal. Och dagens laguppställning av panelister är inga mindre än Erik Sundström, omvärldsstrateg på Landsorganisationen LO. Välkommen till veckopanelen.
Tack så mycket.
Klara Lidman, läkarstuderande med gröna och liberala övertygelser och en bakgrund i Miljöpartiets ungdomsförbund, eller hur?
Jajamensan.
Välkommen, välkommen. Och Jean Frick, chefredaktör för nättidningen Nyheter Idag. Oberoende populistisk, eller vad brukar ni kalla er?
Det låter bra.
Välkommen du också, Jean.
Tack, tack.
Ja, ni sitter i varsin coronasäker holk på behörigt avstånd från andra människor och jag sitter i min motsvarighet till det. Igår kom beskedet att Folkhälsomyndigheten ska utreda hur ett nytt normalläge kan se ut när pandemin är över. Jag fick lite kalla kårar. Ska det här aldrig ta slut? Eller vad tänkte ni om det där, Klara?
Usch, jag såg också det där, typ, det här kan vara det nya normala. Nej, jag känner väl som du, att man får lite kalla kårar.
Men du som är läkarstuderande, vad kan menas? Jag trodde, är det inte bara slut och sen fortsätter vi som det var innan?
Jag funderar väl på, det är väl det här med nya mutationer och sådär. Och vaccintäckningen, att det kommer ju inte komma ut vaccin i hela världen. Men jag vet faktiskt inte exakt vad han syftade på med det.
Nej, vad säger du, Jean Frick? Alltså, har vi blivit liksom knäppa i huvudet av den här pandemin? Folkskygga?
Ja, svenska har väl alltid varit lite folkskygga, höll jag på att säga. Men jag tror man ska se upp för politiska initiativ liksom, där man försöker utnyttja krisen för lite, lite halvluddiga syften som kanske inte är helt öppna. Det finns ju ett... eller man skojar väl ibland och säger att man ska inte missa tillfället att dra nytta av en rejäl kris. Men då har man ju refererat kanske till att EU vill dra igång jättemassiva stödpaket och få stater att skriva under på massiva lån som de ska gå i borgen för och sådär. Vilket då man kan argumentera expandera EUs makt. Jag tror för svensk del, det var ju något uttalande här, vem det nu var, det Lena Hallengren eller vem det var som sa någonting om att vi kommer kanske aldrig komma tillbaka till hur det var innan corona kom igång.
Mm, det var det hon sa, och det som bland annat det som fick mig att reagera. Hon pratade precis då om att Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att utreda vad som kan vara ett nytt normalläge. Erik Sundström, det är väl svårt att se att regeringen, varken den här eller någon annan, skulle ha något intresse av att inskränka fri- och rättigheter för skojs skull, eller hur ska man tro?
Det är väl ingen som vill inskränka sådana viktiga rättigheter för skojs skull. Det som jag tror är viktigt att tänka på, som ligger ju bortom vad svenska politiska partier tycker, det är ju faktiskt att det är ett skrik från planeten på många sätt. När jag hörde den här nyheten som du refererar till kom jag att tänka på ett inslag i Aktuellt som var från Elfenbenskusten, där de visade hur regnskog, naturliga miljöer huggs ner, fladdermössen flyttar in i städerna, där är det massa djurmarknader, även i den här delen av Afrika, alltså stora grupper människor, fattiga, som lever precis där, och de varnade då om att nästa pandemi kan komma därifrån. Jag vill vara optimist och tro att vi kan hantera det som kommer även framöver i form av sådana här utmaningar, men det är ju en stor varningsklocka som vi har fått, som handlar just om hur vi sliter på planeten och relationen mellan människan och naturen. Och där hoppas jag att vi kommer få se stora, stora förbättringar och insatser.
Mm, ja, det kanske är det som blir det nya normala, att ett större hänsynstagande till de aspekterna.
Ta hand om planeten bättre, det vore väl det absolut viktigaste som vi kan lära oss av det här.
Innan vi ger oss in på veckans huvudämne så brukar vi inleda med några korta nedslag från veckan. Och jag tänkte börja med något lite torrt men viktigt om skuggbudgetar som lades fram av oppositionen i veckan. Är det något särskilt som har fastnat hos er? Jag börjar stanna kvar hos dig då, Erik Sundström.
Jag tycker nog att det var för ljummet generellt sett. Antalet inskrivna arbetslösa nu är väl 428 000 människor i Sverige. Antalet arbetslösa mer än 12 månader, 187 000 svenskar. Det här är ju en massarbetslöshetssituation som vi har nu. Och jag hoppas att flera partier lägger ner sina traditionella käpphästar och verkligen ser till att börja jobba för att i synnerhet då angripa den svenska långtidsarbetslösheten som har vuxit alldeles, alldeles för stor.
Vänsterpartiet hade ju en del, vad ska vi säga, offensiva idéer på det området. Var det någonting som du tyckte såg spännande eller mera bättre ut än de saker som lades fram från andra?
De hade det här målet då på 4%, och sen så var det ju bland annat ganska traditionellt och stora statliga investeringsstöd bland annat till förskolor och skolor och äldreboenden, och det är, tror jag, väldigt viktigt både på europeisk nivå som vi var inne på tidigare och i Sverige, att vi verkligen vågar satsa oss ur den här krisen. Men det jag menar med att lägga undan käpphästar, det är sånt här som att vi ska hålla på att privatisera arbetsförmedlingen mitt i det här, att vi ska sänka arbetsgivaravgifter, att vi ska ha arbetskraftsinvandring till lågkvalificerade yrken, en arbetsmarknadspolitik som också kan bli mycket bättre. Det är där jag tror att vi måste samarbeta och samverka på ett bättre sätt. Ja, och där tror jag att alla partier kan ta sig samman.
Jag skulle säga det låter som att det är mest borgerligheten som ska lägga ner sina käpphäst. Jag spelar in dig där, Jean-Frick. Vad tycker du om skuggbudgeten? Är det något som har fastnat hos dig?
Bidragstak är ju någonting bra, skulle jag säga.
För det
är
varför det?
Därför att den enskilt största utgiften i statsbudgeten är ju olika transfereringar. Så är det ju. Man tar från de som jobbar till de som inte jobbar och ger till dem. Det finns ju såklart en vacker tanke att hjälpa människor som inte har ett arbete, och den stödjer jag. Men det finns ju ett problem med att det här kan permanenteras, så att det blir som ett slags det nya normala, att man går på bidrag. Man kan inte bara ha morot. Ibland behöver man ha en liten piska med för att liksom få folk i arbete. Sen måste ju det, man kan inte driva en sån politik helt ondsint och elakt som en högerspöke om man inte samtidigt också är med på att skapa förutsättningar för att skapa arbete så det finns ett jobb att söka. Båda de här sakerna måste finnas samtidigt, skulle jag säga. Så jag kan liksom inte bara placera mig som ett och bara, nu ska vi vara jätteelaka mot folk och jaga dem ut och hem och hus för att de ska ta sig ett jobb. Man måste ju, då får man ju också se till att möta sig med vänstern, att nu får vi se till att det också skapas jobb på rimliga villkor.
Clara Lidman, tycker du att oppositionen verkar sugen på att ta över makten på riktigt med de här förslagen, eller är det fortfarande lite skuggboxning de sysslar med?
Ja, jag tyckte väl kanske inte att det var en jättespännande skuggbudget. Man får nog förvänta sig mer till nästa år.
Oh, det börjar väl
de
temperaturen,
laddar lite, tror jag.
Temperaturen stiger ju närmare valet vi kommer naturligtvis. Jag fastnade för en nyhet i Expressen också i veckan som jag tycker är lite principiellt intressant. En fritidsledare vid namn Stefan Kronlund sparkades från ABFs ungdomsgård i Ockelbo efter att han framträtt i ett reportage i just Expressen och där berättat lite, ändå lite i en bisats, att han röstar på Sverigedemokraterna. Hur ska man se på det där? Vad säger du, Jean Frick?
Nej, men det kan väl ABF göra om de vill göra det, men då ska det gälla alla företag. Då ska jag som företagare kunna sparka folk för att de är sossar eller fackanslutna. Jag tror det finns jättemånga företag som längtar efter ett sånt här prejudikat, så det är nog många på högerkanten som vill applådera ABF, för att kan det här bli den nya linjen så kan man göra sig av med den där jobbiga fackbasen och andra för att de har fel värdegrund och så. Så jag tror ju att det ligger i arbetarrörelsens intresse långsiktigt. Så där skjuter man ju sig i foten, skulle jag väl säga.
Spännande att höra vad du säger, Erik Sundström, om detta. Är det en, ABF är ju så att säga värderingsburet och det var ju också så de argumenterade. Vad tänker du?
Ja, men sån där arbetsmarknad som vi fick beskriven ska vi såklart inte ha. Det som är fallet här och som är ofta förekommande gränsdragningar, det är ju att vissa värderingsburna organisationer säger att ska du jobba här så ska du också dela våra värderingar för att du är i kontakt med andra människor och ska då företräda oss. Och om du då företräder ett annat parti eller på något sätt gör karriär i ett annat parti, då blir det svårt att göra båda sakerna samtidigt. Det är en problematik och en avvägning som redan finns i många fall. Jag har inte kunskap nog och vill inte gå in och döma i ett enskilt fall här, men det är klart att det är två saker som vägs mot varandra. Rätten att säga att här jobbar du för att du företräder våra värderingar, samtidigt som du naturligtvis har arbetsrättsliga dimensioner i det här. Och blir det en konflikt så hamnar ju sånt här ytterst i Arbetsdomstolen där vi får avgöra i sådana fall hur
Clara Lidman,
det blir i det här fallet.
Det som var lite spännande, Clara, var att det lät på ABF i det här fallet som att om han behövde inte dela värderingarna, men han skulle i alla fall inte uttrycka att han hade de här värderingarna. Vad får du för tankar av ett sånt här fall?
Men jag kollade lite på inslaget som han hade varit med i Expressen först. Men där var det ändå, alltså de hade intervjuat fyra personer i Ockelbo för att fråga om varför de var aktiva i Sverigedemokraterna eller sådär. Så han hade ju på sig en sån SD 2018 t-shirt och berättade väldigt mycket om varför han röstade på Sverigedemokraterna. Så jag tror att från ABFs håll, att de såg på det som att han, även om han inte har han är inte förtroendevald för Sverigedemokraterna, så gick han ju ut i nationell media och var ändå som en posterboy för deras politik. Så jag tänker att det är ändå en distinktion att göra, till skillnad från att bara vara en väljare eller bara vara en medlem. Det är bara liksom en grund för hur de tänkte. Men jag tänker också på andra. Jag kollade lite i historien vad det har varit för andra sådana fall. Och då hittade jag till exempel en kristdemokrat som fick sparken från en projektanställning på LO för att den personen hade skrivit en artikel i Dala-Demokraten 2005, så det var ju ganska länge sedan. Och då så klagade den personen och fick till slut ut sin lön, men fick inte ha den projektanställningen. Och det var ju en ganska liknande situation, att det var en person som hade liksom en tyst, alltså var inte liksom förtroendevald politiker, men som sen gick ut på något sätt i media och därefter. Jag tänker att man kan nästan tycka att det är ett marknadsföringsproblem. Att då blir det som att ja, men LO i det fallet tänkte att nu blir den här personen, när den ska företräda oss, egentligen istället någon som företräder Kristdemokraterna. Samtidigt så kan man ju tänka att det är väl inte så många som har koll på det kanske. Att det kommer spela så stor roll. Men...
Jean Frick, tror du att det hade hänt samma sak om det hade varit Moderaterna han röstade på? Eller är det fortfarande så med SD att det är så pass belastande att gå ut så?
Ja, när det kommer till SD så tillåter man sig bli mer auktoritär. Det finns ju en exempel där en kille var med i Transport och vill engagera sig i SD eller vad det var, så blir han utesluten. Så man förvägrar ju arbetare fackliga rättigheter om man röstar på fel parti. Det är en väldigt auktoritär linje. Som vi ser. Ja, det tycker jag är väldigt synd att LO liksom ställer upp på den, för då är man mer lojala med Socialdemokraterna och själva den stora partiorganisationen än man är lojala med arbetarna på golvet. För idag vet vi att väldigt många i LO röstsympatiserar just med SD, men många är livrädda för att säga det öppet just för att det ska ske som det skedde med den här ABF-killen eller killen som var lastbilschaufför i Transport. Det finns några andra exempel också.
Erik Sundström, det är ju en avvägning här helt klart.
Ja, vi måste reda ut en sak ordentligt som bland annat har att göra med föreningsrätten också. Och det är ju så att om du är förtroendevald i en förening eller till exempel då jobbar på ABF som är en värderingsburen organisation som säger att ska du jobba här så ska du dela arbetarrörelsens värderingar, så kan man naturligtvis tycka att det kan vara problematiskt att göra karriär i ett politiskt parti som har ett helt annat mål som kan vara oförenligt. Och där är det ju så att det finns på ABFs hemsida nu en lång förklaring till hur de tycker att deras värdegrund skiljer sig från Sverigedemokraterna. Värdegrund. Och då kan man tycka att det blir oförenligt. Sen är det ju självfallet så att du ska kunna vara med i facket eller gå aktiv ABF eller vad du vill göra och sen rösta precis hur du vill. Det är inte det här handlar om. Utan det är att om du är förtroendevald i en förening, jobbar, representerar en förening eller ett fackförbund, så kan det vara problematiskt att samtidigt engagera sig i ett parti som står för någonting helt annat. Det är de där två sakerna som vi måste lyckas hålla isär när vi pratar om det här.
Vi missar en sak här. Det är att fackförbund har en särställning juridiskt när det kommer till vissa saker. Att du är med i ett fackförbund ger dig fördelar på arbetsmarknaden som du inte kan få om du inte är med i ett fackförbund. Vilket då hindrar just människor som vill engagera sig i ett visst parti från att ha fackliga rättigheter. Om vi klipper bort den här gräddfilen för fackförbund då juridiskt, att då skulle vi kunna köra på den här linjen. Är ni med? Så att det blir en snedvridning. Det är just SD då missgynnas kontra andra partier med något flummigt värdegrundsargument.
Men det är ju naturligtvis så att du kan vara med i facket och rösta hur du vill. Och sen så då om du vill ha förtroendeuppdrag för partier vars värdegrund går stick i stäv med de som fackföreningen företräder, så säger då flera fackförbund att det går inte att ha de politiska uppdragen. Om det blir helt omöjligt i Sverige, det kommer inte vi avgöra i den här podden, utan det får ju bli en rättslig diskussion. Så jag tror att vi kommer få se en fortsättning, men det är viktigt att göra skillnaden. Det är klart du kan vara med i facket eller gå en studiecirkel i ABF och rösta på vad du vill. Ska du företräda organisationer så kan de ha en demokratisk rätt, en förening, och säga att du kan inte motarbeta oss i ett politiskt parti som har en helt annan värdegrund.
Vi nöjer oss så med den lilla punkten och går vidare till en annan intressant sak från veckan, och det var hur miljö- och klimatminister Per Bolund enligt egen utsago fick citat sätta tonen för andra dagen av Joe Bidens stora klimatmöte. Ett möte som Sverige till skillnad faktiskt från Norge och Danmark inte ens var officiellt inbjudet till. Klara Lidman, vad tänker du om det där och hur det beskrevs också i medierna som faktiskt köpte den bilden till en början?
Ja, alltså om man läser Per Bolunds pressmeddelande så tycker jag ändå att det är ganska tydligt vad Sverige har varit med på och inte. Och om man funderar då på själva mötet i stort så är det ju 40 länder som var inbjudna. Och att det är liksom, det man ser är att Joe Biden har försökt få till en blandning av både de stora utsläpparna och sen också liksom så, också lite pulling, alltså också lite bra exempelländer som är med.
Men vad tänker du om att Sverige inte fick komma eller inte var inbjudet till det stora mötet då?
Bara det jag tänker egentligen är att man försöker ha en blandning av olika länder.
Och där platsade inte Sverige då var det bättre att ta Norge och Danmark, verkade Biden tycka då.
Ja, men så kan man ju säga. Men alltså, Sverige ligger ju högst upp av alla länder i världen på CCIP, som är den mest liksom, seriösa rankingen av länders klimatpolitik. Och det, eller, ja, de tre första platserna, de är strukna som en markering för att inget land gör tillräckligt. Och sen kommer Sverige på fjärde plats och sen tror jag Danmark kommer på femte plats.
Mm, Erik Sundström, det var väl inte bara jag som reagerade lite med förvåning faktiskt att Sverige inte var bland de inbjudna. För jag hade nog lite den bilden som Klara ger uttryck för att Sverige har rätt hög profil i de här frågorna och också uppfattas så internationellt.
Men jag tycker faktiskt att Klara gav en rimlig förklaring. Det är ju ingen hemlighet att Sverige och USA har väldigt nära samarbete i de här frågorna. Det har också funnits en närhet mellan Joe Biden och Stefan Löfven tidigare när Biden då var vicepresident och hölls ett stort nordisk-amerikanskt toppmöte i Washington 2016. De nära relationerna mellan den amerikanska administrationen och flera nordiska länder tror jag finns kvar och den kommer vi dra nytta av. Sen så tror jag att de tvingas välja ibland. Jag har ingen mer insikt i det här. Det jag kan tycka är synd är ju att det är den här Per Bolund-historien nu som ska dominera det faktumet att vi har sett det största enskilda positiva initiativet och förbättringen kanske någonsin i den ambitionshöjningen som Joe Bidens administration just nu gör. Och det är ju otroligt välkommet. Det har funnits liv på planeten i 3,7 miljarder år. Vi har funnits i 200 000 år och på 200 år håller vi på att bränna upp alltihopa. Det är jättebra att vi får högre ambitioner via Joe Biden. Låt oss diskutera det.
Mm, vad säger Jean Frick om den här historien?
Jag tycker generellt att det är så typiskt Sverige att diskutera yta. Var man med på möte, satte man tonen. Jag skulle hellre se diskussionen mer konkret. Okej, vad gör Sverige kontra andra länder? Eller att diskussionen hamnar där. Är liksom, vem som får sola sig i medieglansen internationellt. Jag kan inte bry mig mindre.
Mm, ja, det kanske är ett tema för en specialpanel nästan, eller inte bara nästan. En sån kanske vi skulle ordna till någon gång om vilka länder som gör vad när det gäller klimatpolitik. Allt nog, det är hög tid att ge oss i kast med det första huvudämnet i denna veckopanel.
Det här är en mycket rolig dag för mig som utbildningsminister, men framför allt för Sveriges elever, Sveriges lärare, Sveriges rektorer och alla som bryr sig om svensk skola.
Ja, så där lät det i december 2019 när utbildningsminister Anna Ekström stolt och glad konstaterade att det har vänt för svensk skola. PISA-undersökningen visade nämligen att den nedåtgående trenden i 15-åriga skolelevers kunskap inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap hade brutits. Uppgången beror på kloka kunskapsreformer, stora satsningar på skolan och hårt arbete från elever, lärare och rektorer, slog Anna Ekström fast. Men efter att Expressen och faktiskt också Kvartal har granskat hur många elever som exkluderats från den svenska undersökningen startades en process som fick sin slutpunkt, kan man säga, med Riksrevisionens rapport i veckan. Där det slogs fast att allt för många elever hade sluppit göra provet för att resultatet riktigt ska gå att lita på. Erik Sundström, hur ska man se på det här, tycker du?
Nej, men det uppenbara är ju naturligtvis att det är tråkigt och pinsamt att få den här diskussionen. Jag tycker det är, lyckligtvis har det ju granskats av Riksrevisionen, så vi får säkerställa att det naturligtvis inte händer igen. Men det som jag har funderat kring när vi såg alla de här diskussionerna och folk går upp i falsett på en gång. Det är ju mer pinsamt tycker jag att Sverige är det enda landet i världen där aktiebolag kan göra oreglerad vinst på skattemedel och skicka skolans pengar till Kuwait och Saudiarabien. Det är mer pinsamt att Skolverket har hemligstämplat all statistik om enskilda skolor. Man säger ju att det ska vara en affärshemlighet. Det är mer pinsamt att friskoljättarna får hyresrabatt för att etablera sig i svenska kommuner. Och vi vet att det ratas barn till exempel med diagnoser eller barn som har annat modersmål än svenska. Så det är ju en viktig debatt. Det ska inte, klart vi ska ha bra statistik. Det ska vara ordning och reda. Jag såg att det var en forskare som tidigt larmade om att det kunde vara fel i de här siffrorna. Riksrevisionen går in och granskar det. Vi får en debatt om det på en gång. Vi ska göra rätt. Det ska vara korrekt. Men den stora bilden är helt annorlunda skulle jag säga. Det är min ingång i det här.
Det som jag reagerade lite på som har följt det här från det att Expressen gjorde sin stora granskning var att det var verkligen taggarna utåt från såväl Skolverket som regeringen, och man verkade inte superintresserade till en början i alla fall att ta reda på om det kunde ligga något i Expressens uppgifter. Vad säger du, Jean-Fric? Jag vet att din tidning har varit på det här några gånger också.
Vi pratar om PISA nu, va?
Ja.
Man kan väl säga, alltså, om man zoomar ut lite, varför gör vi PISA-mätningar? Det är för att se, går det åt rätt håll eller inte? Om vi då trixar med siffrorna av någon anledning inte sköter det rätt, då får vi ju inte ett trovärdigt svar på och kan agera i tid. Och vilka grupper är det som har exkluderat? Så här, jo, men det är ju nyanlända, men som har funnits längre än ett år. Då ska de vara med. Det var ju de som skämtade på Twitter att det går jättebra för svensk skola om vi exkluderar invandrarna.
Mm.
Och där har vi någonstans kärnan i det hela. Och det förstår man ju klart att det är en jätteladdad diskussion att människor som då har kommit med flyktingvågen 2015, ungdomarna där och så, att de presterar väldigt dåligt i skolan och så. Men tar man inte tag i den här saken på allvar så sviker man ju dem i slutändan. Man gömmer det mellan papprena någonstans att det syns inte.
Det där var faktiskt en grej som jag tänkte lite också på, att de här exkluderade eleverna är ju också en del av svensk skola, såklart. Mm. Så det blir väldigt konstigt att ta bort dem. För då har man ju inte med hela den svenska skolan i bedömningen. Nej, eller i diskussionen.
Ja, men så är det. Och det är väldigt talande att det är just den här gruppen nyanlända men som har varit längre än ett år i Sverige. Och det går ju till den här jättestora allmänna debatten om integration. Sverige är väldigt dåligt på att få människor, vi är duktiga på att få människor att komma till Sverige, men sen man ska komma in på arbetsmarknaden, man ska få en utbildning, man ska etablera sig. Där är Sverige väldigt dåligt, men det är också en väldigt jobbig diskussion att ta, därför att det kan gynna SD och det kan gynna andra hemska krafter och så vidare.
Vad säger du, Klara Lidman, om det?
Nej, men jag kan verkligen hålla med om det. Alltså, som det verkar så är det ju så att OECDs regel var att om man hade varit i Sverige ett år eller längre, då skulle man, eller om i det landet, då ska man göra provet. Men att nu har de ändrat sina regler så att man accepterar upp till 3,5 år för att Sveriges resultat ska vara giltigt. Och det har ju de haft ända sedan 2000, den här regeln, när de började med PISA-undersökningarna. Så det är ju ändå anmärkningsvärt att man har frångått så mycket de reglerna som har funnits från början. Oavsett om det har varit liksom, alltså det kanske har varit ett omedvetet misstag eller liksom blivit en omedveten effekt, men det är ju ändå anmärkningsvärt. Sen, om det är så, som jag funderar på, om det är så att man vill ha statistik, liksom skilja på statistiken, att se både de som har varit i Sverige, som är födda i Sverige, hur det går för dem i PISA, och på den andra gruppen, då tänker jag att det skulle väl vara väldigt intressant om man kunde dela upp resultaten på det sättet. För då kan man ju se, okej, men vilka grupper är det som det går bra för, vilka går inte bra för, i vilka ämnen. Nu vet inte jag hur de liksom, om det skulle vara möjligt att göra det med de proven. Men precis som du är inne på, Jörgen, så är det också elever som går i svensk skola, även de som har kommit till Sverige senare.
Mm. Erik, du var väldigt mycket inne på andra saker som du menar har försämrat svensk skola. Och det kan vi för all del också diskutera. Men om vi tittar på hur besvärande det här kan vara för regeringen att den här historien har seglat upp, och också hur den hanterades under de här åren som har gått sedan den rapporterades första gången. Vad tänker du om det?
Du påtalar att jag försökte höja blicken lite och vi kan fortsätta den diskussionen. Jag ska naturligtvis svara på vad det kan innebära för regeringen. Jag tror att Anna Ekström är en person som utstrålar en stor kunskap om skolan. Vi vet att hon har den bakgrunden. Jag hoppas att hon kommer fortsätta sända signalen. Du var ju lite inne på hur du tycker att signalen har, hur du hade tolkat signalerna när det här började granskas. Och att hon då är tydlig med att regeringen och Anna Ekström har ingen annan åsikt än att vi måste ha så bra statistiskt underlag som möjligt. Vi fick ju här, tycker jag, på en gång en bra diskussion om att det handlar om hela skolan. Det är jätteintressant att veta hur det går för de här eleverna som har kommit sent, hur vi kan hjälpa dem så fort som möjligt, hur deras kunskapsutveckling kan se ut. Jag tror inte att det finns något annat intresse än att öppna upp för en sån diskussion. Skulle man då i en podd här försöka ge ett råd från sidan och se det utifrån, så är det ju naturligtvis, man får säkerställa och säga till att det här ska rättas till, det ska inte upprepas. Vi har inget annat intresse än att vi ska ha så bra underlag som möjligt för att diskutera hur den svenska skolan ska bli bättre. Och i det här så har ju PISA-jämförelserna varit så pass viktiga, och då måste ju även då den delen av statistik som är internationella jämförelser vara så bra som möjligt. Jag tror att det är så viktiga saker. Det handlar om våra ungars framtid. Det finns ju ingen annan åsikt än att vi måste ha bra underlag för de åtgärderna som måste till. För den svenska skolan är bra på vissa sätt, men måste bli bättre på en massa andra sätt. Det tror jag vi alla tycker.
Jean Frick, jag tänker att pandemihanteringen kommer bli en sån där sak som blir ganska avgörande för valet. Det här, även om Erik har rätt i att alla säkert i grunden vill ha siffror, så påverkar ju dessa siffror också utvärderingen av hur regeringen har lyckats på det här området. Hur mycket tror du att det spelar in i hanteringen av detta?
Jag tror siffror blir lätt något abstrakt för gemene man och väljare. Det som avgör valet är hur människor själv upplever sig vardag. Har saker försämrats eller blivit bättre? Hur påverkas just min situation? Det är nog det. Siffror och undersökningar och kritik, om man tittar på vetenskaplig metod och någon har fuskat och haft sig, det är väl lite en medial diskussion. Det går oftast över huvudet på folk.
Fast jag tänker att det här blir ju lite mer, inte bara siffror, utan det blir väldigt konkret i det. Stämde det inte att det har vänt för svensk skola? Tror du inte ändå att det kan bli en ganska viktig diskussion i valrörelsen?
Det är en diskussion som jag tror i första hand bekräftar den bild man kanske redan har. Om man redan tycker att svensk skola går ut för, och så visar det sig att regeringen inte var helt ärlig med siffrorna och allting. Ja, det var väl det jag misstänkte. De fuskar, de jävlarna. Och så bam, bam, bam. Och kontra tvärtom att man kanske tycker att skolan funkar jättebra, så menar man att oppositionen gör allting för att svartmåla Sverige istället. Och så är man på den linjen. Jag tror de här sakerna används mer för att bekräfta en inställning man kanske redan har om sakernas tillstånd. Så skulle jag säga.
Vi kan väl som en liten braständer ändå lyssna på hur det lät när Anna Ekström svarade på Expressen-reporten bakom den här ursprungliga granskningen, Ludde Hellbergs frågor, på en pressträff igår torsdag.
Efter att ha tagit del av Riksrevisionens rapport så konstaterar jag att vi måste sätta ett frågetecken för PISA 2018 när det gäller just resultat, kunskapsutvecklingen och kunskapsresultaten för utrikesfödda elever.
Har du fortsatt förtroende för Skolverkets ledning?
Ja, jag har förtroende för Skolverkets ledning, och jag utgår ifrån att Skolverket kommer att ta det uppdrag som man får på mycket stort allvar. Att säkerställa att inför nästa PISA så måste vi ha det klart att vi har ett högt deltagande i enlighet med OECDs riktlinjer.
Klara Lidman, det verkar ju som att oppositionen gärna vill göra det här till en politisk fråga, och det diskuteras avgångskrav och misstroende och så. Vore det bra eller dåligt, tycker du?
Alltså, jag vet inte om, jag tycker ofta att sånt där är lite tramsigt, avgångskrav och så. Eller det kommer inte förändras mycket. Men däremot har jag själv tänkt att man får inte jättehögt förtroende för socialdemokratiska ministrar. Alltså, jag tycker Lena Hallengren till exempel har kring corona flera gånger sagt saker som bara känns väldigt verklighetsfrånvända. Alltså typ att hon säger så här: ja, vi har alltid rekommenderat att man ska använda munskydd där munskydd ska användas. Och man bara, det har ingen någonsin sagt att vi ska använda munskydd. Alltså, det här var ju ett par månader sedan.
Jo, jag minns den.
Men att det tyckte jag var jättekonstigt. Och sen så, under halva sportlovet hade gått, så sa hon så här: vi är redo att sätta in ökade restriktioner när det skulle kunna behövas. Och man bara, okej, men det är sportlov och vi är på väg in i en tredje våg. Om det inte behövs nu, när behövs det då? Alltså, jag tycker att det har gett mig väldigt dåligt förtroende för socialdemokratiska ministrar. Och det här också, alltså, deras, att de kanske underskattar svenska väljare. Att man känner sig, men vi köper inte det här. Vi går inte på det här.
Vad borde hon ha sagt då?
Nej, men jag tycker inte att, alltså, framförallt så är det väl det här att två gånger så hade folk larmat om felaktigheter i PISA tidigare. Mm. Att man borde ha varit mycket mer transparent med det och tagit det på större allvar. Och sen när Expressen kom med sin granskning borde man ha tagit det mer på allvar. Och nu, alltså nu så har de ju verkligen backat och varit ödmjuka, men det har ju tagit ganska lång tid. Mm.
Erik Sundström, det är svårt att vara minister också, tänka, för att om man erkänner misstag, om Anna Ekström skulle varit väldigt tagit på sig tagelskjortan, skulle funka det i dagens politiska miljö? Klarar man sig undan då, eller om man erkänner ett misstag, ryker man då? Vad tror du?
Bra fråga, och jag önskar att man naturligtvis ska kunna ta på sig tagelskjortan på, som det hette i någon gammal sång, och erkänna att det blir fel ibland och sen i synnerhet prata om verkligheten, som bland annat Chang Frick var inne på tidigare. För jag tror att det som är viktigt i den här diskussionen, det var ju därför jag började lite storsvulet också, det är ju att det här kan vara en öppning för de partierna, en del av dem i regeringen, i synnerhet då jag pratar om Socialdemokraterna explicit, som skulle kunna bli mycket tydligare, tycker jag, i skolfrågan. Och jag tror att Sverige skulle vara betjänt av en skoldebatt, för att vi har en extrem situation i den svenska skolan som börjar uppmärksammas mer och mer, som ligger och pyr, i synnerhet bland de ofta helt fantastiska människorna som jobbar i och kring den svenska skolan. Och det är inte alls säkert att regeringen i betydelsen då, till exempel Socialdemokraterna, skulle förlora på en sån diskussion som inte bara handlar om exakt vem som visste vad om PISA när, för det är inte jag helt säker på att det är det som folk går att fundera på, utan det är ju den här långsamt verkande marknadiseringen av den svenska skolan som är ett väldigt stort problem. Det är alltså pengar som ska gå till våra skolbarn som hamnar i fickorna på fundamentalister och aktieägare i Kuwait och Saudiarabien och Malta. De två största skolkoncernerna gjorde väl vinster sist på uppemot 800 miljoner kronor. Alltså det är otroliga mängder pengar som borde gå till bättre lärarlöner, bättre skollokaler, mindre klasser, stödundervisning och så vidare.
Den då skulle ju Friskolornas riksförbund då naturligtvis invända och säga att det är ju samma skolpeng som går till såväl kommunal som fristående skolor, och det viktiga är då vilket resultat man levererar för de pengarna. Om sen må det vara hänt att ägarna blir rika om de har en jättebra skola. Ungefär så skulle jag sammanfatta deras kritik. Vad säger du om den?
Då är vi inne i en jätteintressant diskussion, för att då har vi det ofta så i många kommuner att det är den kommunala skolan som får ta hand om det elevunderlaget som kanske har sämre förutsättningar än de som lockas med glädjebetyg till friskolorna. Och då höjer man elevpengen på grund av att uppdraget har blivit mer krävande, och då höjer man även friskolornas elevpeng. Då ökar ju friskolekoncernernas vinster, och då har du en väldigt säker affärsmodell som bland annat skoldebattören Filippa Mannerheim har uppmärksammat och fick väldigt, väldigt stor spridning för den, tycker jag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
I sak extremt relevant och viktiga kritiken.
Vi skickar in Chang Frick på den här diskussionen, för du brukar kalla det libertarian. Mm. Är du libertarian också i den här frågan och därmed mot Eriks perspektiv?
Ja, jag skulle nog vilja ge poänget till båda sidor. Så här, det är klart du kan ha friskola, men gör då en oberoende nationella PISA-undersökning och använd det som mätmetod om skolan har gjort sitt jobb. För då går det inte att syssla med betygsinflation, och då blir det genast jobbigare att göra jättestora vinster, för då måste man leverera kvalitet. Sverige är ibland lite dåligt på att vara en bra upphandlare och sådär. Det är ena biten. Men sen den här skoldiskussionen, man kan inte ta den här isolerat. Alltså, då måste man zooma ut lite och se hela samhället. Vi får ett extremt klassamhälle idag. Ta bostadsmarknaden. Antingen är du inne i bostadsmarknaden och kan låna dig upp över öronen och bo i en rik kommun där du har mindre social utslagning och bättre skola och bättre service på alla plan. Eller är du inte inne i bostadsmarknaden, det vill säga, ska jag köpa en bostad i Bålsta? Jag hyr idag. Jag behöver nästan upp mig till 1 miljon bara i insats. mellan 500 000 och 1 miljon. För att ta ett, det är bara skenat. Hur ska en 20-22-åring med sitt första jobb få en bostad idag om du inte vill bo i någonstans långt upp i Norrland? Och då tvingas folk in i kommuner med mycket hyresrätter och så blir det en social utslagning, Botkyrka eller vad du kan hamna någonstans. Och så samlas det där. Och det är ju så här att barnen går ju i skola i närområdet. Så att det är mycket bredare sak där Sverige håller på att delas upp i två olika läger. De som har alla möjligheter och de som hamnar kvar på botten. Så att du får en väldigt stor klassskillnad. Och det här hugger genom många områden, inte bara skola och bostadsmarknad.
Vad säger du, Klara Lidman? Vad är det gröna liberala perspektivet på den här frågan som är rätt stor för all del?
Jag tror att väldigt många har märkt att det finns problem med friskolereformen. Och det, där tror jag att det är det här som vi har varit inne på ett par gånger. Att folk bara märker det i sin egen verklighet. Och liksom sin egen logik. Att så här, ja, men om man kan samla alla elever med goda förutsättningar på vissa skolor, då kommer det leda till problem på andra skolor. Så att det ska ses över är väl klokt så att det blir ett bra system.
Men det verkar vara väldigt, många har påtalat de här problemen, inklusive personer som tillhör borgerligheten. Ändå så tycks det väldigt trögt att på riktigt göra någonting åt det. Vad tror du att det beror på, Klara?
Det är faktiskt en bra fråga.
Vad säger Erik då?
Det kanske är att man gör så säkert stora vinster.
Ja, vad säger du, Erik?
Nej, men det beror på att det finns jättemånga friskolor, fristående skolor på olika sätt som gör ett jättebra jobb också. Det var ju det som var idén med reformen. Det finns fantastiska krafter i den svenska skolan på alla möjliga håll. Och då går det ju in och ska förändra verkligheten för massa föräldrar till exempel som i grund och botten är nöjda med sina barns skola. Och då är det inte alltid lätt att orka förklara hem att den skolan är del av en marknadsprincip som leder till det vi precis hörde beskrivas, ökade klasskillnader i Sverige. Och då ska du in i det personliga för att göra en liten större politisk poäng. Och det är alltid väldigt svårt. Och jag skulle väl vilja börja diskussionen i egentligen vad är uppdraget till skolan. Det är naturligtvis att vi ska forma våra framtida medborgare i vårt samhälle, och det är väldigt olämpligt att ha så oreglerade marknadskrafter i det uppdraget. Vi måste ju börja i en helt annan ände kring skolans uppdrag, och det tror jag är en diskussion som vi måste vinna för Sveriges framtid, för att det är inte rimligt att Sverige är det enda landet på hela jorden där du kan göra oreglerad vinst i skolan på skattemedel. Det är naturligtvis inte ett bra system.
Då kan man säga att diskussionen slutade där den började vad gäller detta, men jag avslutar med en sån här ja och nej-fråga. Bör någons huvud rulla, ska man inte säga, det låter lite burdust, men bör någon få ta konsekvenserna av detta genom att avgå helt enkelt? Laget runt, vad säger Klara?
Nej, jag tror inte att det skulle göra saken så mycket bättre.
Vad säger Chang?
Om vi pratar om det här, vad som förefaller vara fusk med PISA-mätning och det kan verkligen visas att det var någon slags fusk. Ja, det bör få en konsekvens.
Och vem ska i så fall ta den konsekvensen, tycker du?
Det är lite tidigt för mig att säga vem som är ansvarig. Ja, det kan ju vara en tjänsteman som på eget bevåg bär hundhuvudet eller vad det är. Men det är väl oppositionens roll att visa var är det gått snett, skulle jag väl säga.
Vad säger Erik?
Nej, jag är glad över att en forskare uppmärksammat problemet. Riksrevisionen skriver, vad jag förstår, en utmärkt rapport. Vi uppmärksammar det i media och i den här podden. Och vi hörde ju själva hur ministern verkar ha tagit till sig av den här kritiken. Och blir det så, och att nästa PISA-mätning blir rätt, då får vi ju rulla på, tycker jag. Vi ska inte ha en mediekultur där alla bara ska avgå hela tiden. Det blir inget bra samhälle.
Vi får se hur det går. Detta är veckopanelen från Kvartal, Sveriges minsta men vassaste mediehus, där vi snart ska ge oss i kast med nästa ämne. Du som just nu lyssnar på det här kan göra det på grund av generösa donationer från andra nöjda lyssnare och läsare av Kvartal. Hela vår verksamhet bedrivs med hjälp av frivilliga bidrag.
Och vill du också vara med i denna folkrörelse av frivillighet och därmed bidra till att Kvartal kan finnas kvar och kanske till och med växa? Gå in på kvartal.se/gava så berättar vi mer.
Herr ambassadör, svart är inte vitt, upp är inte ner. Kina är en enpartistat. Det kommunistiska partiet styr i princip allt. Ni censurerar både pressen, ni censurerar internet. Yttrandefrihet finns inte på det sätt som det finns i de demokratiska länderna i världen. Min fråga till dig var, varför förtjänar inte kineserna samma frihet som människor i till exempel det forna Östeuropa fick när muren föll där? Vad är ni rädda för?
Ja, det var ingen lätt intervju Anders Holmberg i Sveriges Televisions 30 minuter hade bjudit in till. 2/3 in i samtalet kände han sig uppenbarligen tvungen att markera mot den verklighetsbild som Kinas Sverigeambassadör Gui Songyou gav uttryck för. Kina är ingen diktatur, Gui Minhai har inte förts bort från Thailand av kinesiska agenter och Kinas kommunistparti gillas av alla kineser eftersom ingen har sagt något annat. Men intervjun gav också en bild av Kinas uppfattning om sin roll i världen och hur mycket hänsyn landet behöver ta till en liten nation med en befolkning på mindre än 1/100 av Kinas och en bruttonationalprodukt motsvarande 1/30 av Kinas. Jean-Frick, jag vet inte om du har sett intervjun men du har säkert läst om den. Vad har du för tankar?
Nej, men jag tycker det är en bra intervju för det visar vad... Alltså, det här, folk har ibland glömt vad kommunism faktiskt är för någonting. Detta är kommunism. Likadant fungerade om du hade intervjuat Sovjets ambassadör för 30-40 år sedan om deras verklighetsbild. Det är väldigt stor kognitiv dissonans. Och man vägrar erkänna några egna fel, man är helt ofelbar och Kina gör allting rätt och världen, det är det illasinnade rykten när man påstår att Kina gör fel om något. Det var ju aldrig någon sån här förklaring där han ens brydde sig att övertyga, utan det var ju bara konstant förneka allting och det här väldigt auktoritära hela tiden.
Men det är rätt ovanligt att höra en representant för en diktatur få den typen av raka frågor i Sverige i alla fall. Har du hört något liknande?
Nej, och det säger väl kanske mer om Sverige och svensk media att man är lite konflikträdd när det verkligen gäller någonting. Man pratar gärna värdegrund och lite fluffiga saker och det folk är rasa i sociala medier och sådär. Men här måste man förstå att Kina är en väldigt viktig handelspartner för Sverige. Det är känsligt territorium att ge sig in och bråka med dem, för det kan kosta oss pengar. Och så fort någonting kan börja kosta pengar, då är det här med värdegrund och våra stora fina värderingar, då kan man börja tumma lite på det, för då börjar det göra ont i plånboken. Så här ställs ju saker väldigt mycket på sin spets när vi pratar om Kina.
Klara Lidman, en sak som for genom mitt huvud under intervjun var, tror ambassadören själv på vad han säger eller inte?
Så jag tänker att det kanske är svårt för någon som har levt hela sitt liv i en liberal demokrati att föreställa sig hur det är att inte ha gjort det. Jag kommer ihåg när den här tv-serien Chernobyl kom. Mm. Det är en bok som jag tyckte väldigt mycket om, som den baseras på. Och jag kommer ihåg att jag hörde en kritik av tv-serien som är att den är gjord av väst. Och där ser sig personerna i filmen som individer. Men det gör man inte det gör de inte i boken. Så att där kanske man ser sig själv som en hjälte, alltså i tv-serien, när man går in och försöker stoppa en kärnkraftsolycka. Men det gör man inte. Det gjorde inte de personerna egentligen, för de hade liksom totalt internaliserat känslan av att vara en del av ett kollektiv.
Kuggar bara.
Vad sa du?
Kuggar bara.
Ja, precis. Man har liksom en annan uppfattning av sin identitet kanske, eller sitt jag. Och det jag vill säga med den liknelsen är väl att det kanske är svårt för oss så är det väldigt svårt att förstå hur man ens kan... Alltså kan man lyckas övertyga sig själv om såna här saker? Och det tror jag absolut att man kan. Mm. Eller i alla fall leva med saker som är kognitiv dissonans. Som egentligen inte går ihop.
Nej, det var ju den känslan man fick när man lyssnade på dem. Erik Sundström, vad säger det, tycker du, om Sveriges och Kinas ställning i världen att en sån där intervju blir på det här sättet? Att man debatterar självklarheter om vad som är demokrati och så vidare?
Det säger ju
just det kanske inte är en självklarhet i och för sig, men det var självklarheter som han förnekade.
Ja, men det säger naturligtvis mest om Kina och ambassadörens hela framtoning under de här 30 minuterna. Den är naturligtvis helt surrealistisk. Så att det var väl på sätt och vis en avklädning av ett diktatoriskt auktoritärt enpartisystem som vi fick se. Det jag tycker är viktigt, eftersom vi använt det uttrycket zooma ut lite grann, så tycker jag att det också avslöjar lite naivitet inför Kina som vi har haft i väst. Om vi rullar tillbaks 15 år ungefär, så ansökte Kina om 7% av det totala antalet patent i världen för 15 år sedan. Idag härstammar hälften nästan av jordens patentansökningar från Kina. 2006 var storleken på den kinesiska ekonomin en femtedel av vad den är idag. Så det är en sån otrolig explosion som vi har sett, som vi alla måste förhålla oss till. Och vi blir kanske lite naiva när vi inser att en del av det här systemet är den här ambassadörens världsbild, som ju framstår som naturligtvis helt galen på många sätt. Och i den diskussionen som de hade i Aktuellt så tyckte jag att Carl Bildt hade en viktig poäng, och det är att Kina är ju nu snart världens största ekonomi, och vi kommer att ha många olika relationer med Kina. Konfrontation kring mänskliga rättigheter, samarbete kring klimat och globala hälsofrågor i bästa fall. Ömsesidigt beroende har ju vuxit fram väldigt tydligt vad gäller handel, och det kommer vara en stor del av våra politiska liv, relationen till Kina, det är jag övertygad om. Och den är inte
för
enkel.
De som inte har hört debatten, så kan vi spela ett litet klipp då. Det var alltså KDs Lars Adaktusson som debatterade med Carl Bildt om huruvida man ska ha en mer realpolitisk linje eller en mer moralisk linje, kan man väl säga.
Det jag eller vi som parti ofta efterlyser är ju en mer värderingsbaserad utrikespolitik som bygger på att vi bygger vår politik och våra beslut på det som är våra grundläggande värderingar om människovärde, humanitet, mänskliga rättigheter och så vidare. Och ibland blir utrikespolitiken för mycket dominerad av realpolitik där man ser till effekterna och bortser från vad som är moraliskt.
Ja, fast klimatfrågorna är det värderingsstyrt eller intressestyrt, det vet jag inte, när vi tar till bara svenska medborgares konsulära intressen på gott och på ont. Det är väl intressepolitik, det är värderingspolitik. När vi arbetar med de globala hälsofrågorna för att försöka få dem i ordning, är det värderingspolitik eller intressepolitik. När vi arbetar för att svenska företag ska kunna sälja mer också i Kina, är det intressepolitik eller värderingspolitik. Svårt att göra den där gränsdragningen.
Mm, jag tolkar Carl Bildt här som att ha allt för högt tonläge mot Kina kan motverka också våra värderingar på något sätt, uppfattar jag honom så. Vad säger du, Jean Frick, om ska vi knyta näven i byxfickan och sälja grejer och försöka få till ett klimatsamarbete eller
att,
inte?
Att det motverkar värderingar, det motverkar företagsplånböcker är det väl, om vi ska översätta Carl Bildt korrekt.
Inte bara, han nämnde ju faktiskt andra saker, till exempel om vi ska kunna göra något åt klimatkrisen som många uppfattar som akut, så måste vi ha Kina med på båten och då kan vi inte göra oss
Sverige,
dem
till Sverige har väl rätt stora ekonomiska intresse i klimatomställning. Vi har ju fått väldigt många företag att satsa på just den här Maud Olofsson pratade för 10-15 år sedan om de gröna jobben. Nu blev det kanske inga gröna jobb, men industri har ju växt fram runt liksom clean tech och hela det. En annan grej som jag vill flika in, som ni sa innan. Mm. Man hörde ambassadören säga att i Kina så gillar alla kommunistpartiet, och då tycker vi bara, men vad är detta han säger? Och alla förstår ju att ja, men det är för att ingen vågar säga någonting annat, för då får man en väldigt negativ konsekvens om man protesterar. Om man då undrar varför jag ibland kan vara lite hård i tonen mot LO, så är det just det jag ser framför mig när människor drabbas av konsekvenser för att de går ut och säger vad de röstar på eller någonting sånt, så blir man av med jobbet eller fackliga rättigheter. Det är, det är på samma skala, även om man inte ska jämföra med Kina, men det är väldigt enkelt när man ser det någonstans där bort och tycker att det är jättehemskt, men man blir lite blind för en liknande tendens på hemmaplan. Så jag tror också man kan försöka lära sig någonting av att se en stat som Kina, och liksom, om man nu drar det allra längst bort i periferin och det är superauktoritärt.
Mm. Den där måste Erik få svara på då.
Ja, nu var jag lite elak.
LO agerar som Kina.
Det var inte riktigt vad jag sa, men
nej, jag drog ihop det lite.
Ja.
Ja, det var ju det som var innebörden. Jag vet, det får ju naturligtvis stå för den personen som sa det. Jag tycker naturligtvis att det är en helt horribel jämförelse som inte gagnar en diskussion överhuvudtaget. Det jag gärna vill framhålla, det är ju att LO gör ett väldigt omfattande internationellt arbete över hela världen, till exempel i det närliggande Hongkong, för just mänskliga fri- och rättigheter. Och det är en skymf med den här jämförelsen, inte minst med tanke på det internationella arbetet som den fackföreningsrörelsen gör över hela jordklotet.
Förstår du poängen? Att om man drabbas, om man säger vad man tycker och så får man en negativ konsekvens. För det är exakt det som hände i Kina när ambassadören säger att alla gillar kommunistpartiet.
Men det finns väl ingenting i det som händer i Kina som ambassadören pratar om som går att direkt jämföra med de diskussionerna som vi hade tidigare om olika värdegrunder i till exempel en förening och i ett politiskt parti. Då är ju rätt fria fackföreningar, fria partier, vi pratar om när värdegrunderna krockar, kan du företräda båda organisationerna? Det är ju en helt annan diskussion än det som handlar om interneringsläger, om en enpartidiktatur, om ett land där fackföreningarna inte kan verka. Det är väsensskilda saker, det är bara en otrevlig, osympatisk jämförelse som jag
tycker. Jag drar ett streck i just den diskussionen. Jag drar ett streck i den. Klara Lidman, en sak som jag tycker är intressant här är att jag har alltid fått lära mig att demokrati och ekonomiskt välstånd liksom hör ihop, och därför är diktaturerna dömda att misslyckas och gå under som Sovjetunionen gjorde. Kina visar på ett lite obehagligt annat exempel som vi har varit inne på. Det går bra för Kina. Kommunistpartiet har levererat välstånd till sin befolkning. Och det kan också delvis, tror jag, förklara att de inte är mer impopulära och att inte folk tar till gatorna. Vad tänker du om det där som exempel för världen?
Ja, jag såg ett TED-talk om det här nyligen som hette typ vad väst kan lära sig av Asien. Och den handlar just om när man kollar på utvecklingen i väst som har stått stilla så himla mycket sedan muren föll. Och utvecklingen i Kina och Indien framförallt som går som raket. Och teorin då var att Kina framförallt har implementerat vissa lärdomar från väst. Framförallt marknadsekonomin. Och på det sättet liksom att man kanske har räknat, lite som vi var inne på förut, man kanske har räknat ut dem lite. Man har tänkt så här, deras system är inte hållbart. Men de har ju lyckats hitta någon hybrid som verkar gå som tåget. Och att väst kanske måste öka sin, alltså vi kanske har blivit lite lata och lite liksom bekväma. Att så här, våra skolor är inte lika bra, vår innovationskraft är inte lika bra, vår ekonomi går inte lika bra.
Men vi vill gärna tro att ett fritt liberalt samhälle är det som tar fram innovationer och god ekonomi. Erik Sundström, jag minns när Göran Persson nämnde stabiliteten i Kina och fick mycket, mycket kritik för det, men hade han tyvärr lite av en poäng att de kan planera längre framåt och slipper en del av det som demokratin kostar också?
Intressant frågeställning, och jag gillade Klaras reflektion också kring vad man kan lära, och det är ju inte en utveckling som är imponerande bara jag vill säga att det är en utveckling som är imponerande i hela Sydostasien på många sätt, där det finns säkert saker att lära. Men min reflektion är att det vi ska tänka på nu, det är ju att när Kina växer som en sån stormakt så ska vi titta mer kring vårt europeiska hus. När jag såg den här diskussionen i Aktuellt med Adaktusson och Carl Bildt som vi refererar till, och även då intervjun med ambassadören, så satt jag och tänkte rätt mycket på EU faktiskt. För att svaret i en kanske mer bipolär värld igen, där USA är liksom den bedagade supermakten och Kina är den nya, det är att vi måste ju se till att EU och EUs idé om att demokratiska stater som samverkar, som ska vara innovativa, det som du säger, som levererar god livskvalitet till sina medborgare, som ser till att klyftorna minskar och så vidare, det som finns i den europeiska tanken när den fungerar och är som bäst. Det tror jag är någonting som vi borde diskutera mer och kanske ibland då inspireras av saker vi kan lära om. Men den här idén att vi ska börja blicka över till någon slags auktoritär kinesisk utveckling, det varnar jag verkligen för.
Ja, tvärtom, den är inte särskilt lockande. Jag menar att det är ett obehagligt sanning att det går så bra för Kina trots att det är så ofritt.
Och det som ligger i din fråga där, det är också att vi vet ju att det finns ju många länder i andra delar av världen som börjar fundera på, liksom, funkar de här demokratiska systemen egentligen? Är det bättre att blicka mot Kina? Och här får vi investeringar av dem. Och i den kampen så tycker jag att det är inte bara viktigt med goda transatlantiska relationer mellan då Joe Biden och de europeiska länderna, utan även att EU själv tar på sig ett större ansvar för att då ha, det finns ju en sån diskussion nu, lite mer självständighet och en lite större roll i världen, inte för att springa runt och vara någon slags världspolis, utan just för att företräda ett system som bygger på demokrati, mänskliga rättigheter, rättsstatens principer, och som sen då kan leverera goda liv till sina medborgare baserat på de principerna. För där tror jag att innovationerna och hållbarheten och det goda samhället kommer, inte ur de auktoritära systemen.
Goda liv och värdet av det ska inte underskattas. Det är svårt att sätta en prislapp på det. Vi ska ta oss vidare till vårt tredje och sista huvudämne i denna veckopanel. I helgen på 106-årsdagen av den turkiska massaken på armenier och andra kristna minoriteter under det första världskriget meddelade USAs president Joe Biden att händelserna under första världskriget är att betrakta som ett folkmord. Något som har varit en segdragen stridsfråga där Turkiet vägrar att erkänna att det skulle handla om just ett folkmord. Sverige har hittills nöjt sig med att kalla det massövergrepp, något som kritiseras hårt från flera håll. Jean Frick, jag vet att du är engagerad här. Du skickade ut en tweet häromdagen som löd så här: det finns en rak linje från vad ottomanerna gjorde 1915 och vad deras allierade i Daesh gör idag. Glöm inte det när vår utrikesminister förnekar folkmordet. Kan du utveckla det där?
Turkiet har ju spelat en väldigt smutsig roll i kriget i Syrien. Varför stred Turkiet jättemycket till exempel mot kurderna i vad hette det, Rojava? Du har ju där uppe den här staden som var väldigt nära.
Ja, den där gränsstaden som jag inte heller nu kommer ihåg namnet på.
Kobane.
Ja, Kobane. Ja. Mm.
Och varför gjorde man det? Jo, det gick ju lämmeltåg med lastbilar med olja från ISIS-kontrollerat område in i Turkiet. Och det vill man ju inte prata så högt om. Turkiet hjälpte till att finansiera ISIS. Och det har ju även USA fått erkänna att det var så. Och därför var kurderna var ju de som satte stopp för det. Och så turkarna har spelat under täcket. Och många av de här grupperna som krigar mot Assad då, som är i varierande grad islamistiska, har många gånger ett stöd under täcket från just Turkiet. Tittar man på ISIS-resenärer från Sverige så är det till Turkiet de har åkt och sen från Turkiet tagit sig vidare in i Syrien.
Men vad är kopplingen till att Ann Linde i det här fallet inte gärna vill kalla massaken på Armenien
ett folkmord? Det är väl för att man är rädd att stöta sig med Turkiet. Men krafterna, varför det är viktigt att markera mot detta? För ISIS har ju en ideologi där kristna, yazidier, kurder eller vilka det nu är som inte tillhör dem, de ska ju i princip slaktas. Det är helt groteska grejer de har gjort mot människor. Och folkmordet i sig från 1915, det är samma sorts idéer som låg till grund för att du mördar människor bara för att de tillhör en annan religion, en annan folkgrupp eller vad det nu må vara. Så det går ju röd tråd från vad som hände 1915 till det vi ser som händer idag i Syrien. Det är en sån här, jag vet inte hur jag ska beskriva det, är väldigt extrem, radikal islamistisk idé där man tar sig rätten och mördar andra människor på väldigt lösa grunder. I princip man vill utropa sitt kalifat eller vad det
är. Klara Lidman, då är vi tillbaka i samma frågeställning som i förra blocket, egentligen realpolitik och ligga lågt och inte säga folkmord, eller värderingspolitik och strunta i konsekvenserna. Vad lutar du åt i det här fallet?
Alltså jag tänker att man kan vara lite feg och smart och, att det kanske nu så kommer en öppning att man kan erkänna det.
För att USA har gjort det.
Ja, och så många andra länder har gjort det. Så jag tänker att Sverige skulle göra det. Det är inte, folk kommer inte bry sig så mycket. Då kan vi liksom passa på. Riksdagen har ju dessutom redan erkänt det. Så att, ja, det tycker jag, det hade väl bara varit smart.
Mm. Vad säger Erik Sundström om just den realpolitiska aspekten här? Att Turkiet då kommer att straffa länder som erkänner det här som ett folkmord då?
Vi har ju sett exempel på vad som har hänt tidigare, till exempel när Frankrike erkände folkmordet och också inrättade en minnesdag, om jag minns det rätt. Och det var ju nuvarande presidenten Macron som gjorde det, tror jag i alla fall. Och det man såg då var ju att exporten minskade lite, det blev en liten fnurra på tråden. Och sen så ökade exporten på en gång. Och jag såg någon analys som sa att Turkiet behöver nog världen mer än vad världen behöver Turkiet. Jag tror inte att det handlar så mycket just om vad som händer exakt i relationen till Turkiet. Den har förändrats väldigt mycket. Ett kul exempel är ju att när riksdagen erkände folkmordet 2010 så ringde ju den borgerliga regeringen till Erdogan på den tiden och bad om ursäkt för vad den svenska riksdagen hade gjort, såg jag en artikel. Och det säger ju väldigt mycket också om hur Turkiet har förändrats. På den tiden så tyckte väl Reinfeldt och Bildt att det var en reformator, och det fanns en diskussion om ett möjligt EU-medlemskap framöver för Turkiet. Och idag så ser ju den situationen minst sagt helt annorlunda ut. Jag tror mer att det är viktigt och en komplicerad sak att erkänna folkmord. Jag tror att det är de övervägningarna som regeringar i flera länder brottas med.
När vi ändå är inne på det så tyckte jag att Torbjörn Tännsjö, filosofen, hade en spännande artikel i Kvartal i veckan. Det handlar om då, han vände sig ju emot att förbjuda förintelseförnekelse. Inte så att han tycker förintelsen var någon bra idé, utan han tror att det kommer att leda till stora problem. Bland annat i gränsdragningar med andra massövergrepp och hemska saker som har hänt i historien, men också att saker som behöver förbjudas kommer att bli tveka. Alltså människor kommer börja tveka kring det just av det skälet att man inte får invända. Vi provar med dig, Klara, först. Vad tänker du om, är det bra idé att förbjuda förintelseförnekelse i lag i Sverige?
Nej, det är inte en bra idé.
Och är det av samma skäl som Torbjörn Tännsjö tycker, eller har du ytterligare anledningar?
Men det är lite lustigt. Sist jag var med i den här podden så pratade jag om att det är en dålig idé att förbjuda rasistiska organisationer. Mm. Så det känns ju som en typ av följetong av att utvärdera varför regeringen vill förbjuda sådana här saker. Det tycker jag inte är så smart. Men jag skulle säga det mer bara av principiell karaktär. Alltså, vilket samhälle vill vi leva i? Ja, men vi vill leva i en demokrati, och då ingår vissa saker som åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Och sen den andra poängen som jag tycker är viktig att framhålla är väl att det inte är så verksamt. Alltså att när man förbjuder rasistiska organisationer så har man sett att det inte minskar liksom deras förekomst överhuvudtaget. Jag tror inte att ett förbjuda förintelseförnekande skulle minska förintelseförnekandet nödvändigtvis. Kanske ökar det, kanske lämnar det liksom på samma nivå, men det känns mer som en markering att man vill visa sig handlingskraftig än att det har några liksom reella effekter kanske. Så jag tycker kanske de argumenten mer. Torbjörn Tännsjö var ju mycket inne på det här att då skulle man kanske inte kunna forska om förintelsen till exempel
ja.
För att då så fort man kom fram till några, då skulle man inte få ifrågasätta redan etablerade sanningar. Men jag tänker inte att det är nödvändigtvis det som lagstiftningen skulle syfta till, utan snarare kanske ett komplett förnekande av förintelsens existens.
Ja, men man anar väl vissa invändningar från lagrådet när den där lagrådsremissen väl kommer på plats, för det är inte så lätt som det låter kanske. Men du var inne på det där att vi ska leva i yttrandefrihet, men allt är ju inte tillåtet att säga. Det är ju inte tillåtet att hetsa mot folkgrupp till exempel, och det här skulle väl då kunna kallas det möjligen, eller?
Men då har vi ju en lagstiftning för det redan.
Men uppenbarligen så täcker inte den att förneka att förintelsen har ägt rum på precis det sätt som är den etablerade uppfattningen.
Ja, nu. Det kanske är upp till jurister att avgöra.
Ja, vad säger Chang då om en sån idé att förneka förintelsen ska bli förbjudet i svensk lag?
Jag skulle väl säga så här att lyssnar man på förintelseförnekare så står det väl rätt klart för alla att de är komplett dumma i huvudet. Frågan vad det egentligen handlar om, ska man ha rätt att få vara komplett dum i huvudet i en liberal stat? Ja, jag anser att liberala regler är till för att idioter ska få lov att vara idioter utan att straffas. För alternativet är ett auktoritärt samhälle där man tvingar folk, du måste tycka så här. Och då är vi tillbaka till kommunistkina, att tycker du inte om kommunistpartiet så kommer du straffas. Alla tycker så här, för det har vi bestämt. Och det är just det jag vill varna för, de här små, små auktoritära tendenserna där man liksom, ja men vi ska förbjuda förintelseförnekelse, eller som Klara var inne på, vi ska förbjuda rasistiska partier. Jaha, vem ska avgöra vad som är rasistisk organisation eller så här? Och så kommer vi till det här lilla slutande planet med jättegoda.
Vad säger Erik Sundström om, kan du se något försonande i idén att förbjuda i lag förintelseförnekande?
Nej, men jag tycker att en sak som vi har glömt hittills är någonting som Svante Weiler var inne på, ordförande i Svenska kommittén mot antisemitism. Och det är ju att det kanske inte är lagen, det är ju din fråga, som är det viktigaste, utan det är ju kunskapen naturligtvis. Det är ju så att vi fick undersökningar regelbundet, vi pratade om undersökningar tidigare också, men jag såg bland annat från USA har det kommit väldigt alarmerande undersökningar om att det är väldigt låg kunskap om förintelsen. Det var väl det som låg till grund för det arbetet som Göran Persson gjorde med levande historia i Sverige på den tiden. Och det är naturligtvis att vi fortsätter med hågkomstresor, att vi håller minnet vid liv, att vi har kunskap kring förintelsen som är viktigast, inte själva lagen. En sak som man kan anföra som ett problem med alla lagar, det är att om du inför då en lag som säger att det är förbjudet att göra någonting och så prövas lag och så blir den personen frikänd eller den åsikten frikänd, då är du inne bara i en laglig diskussion som jag tror skymmer sikten för någonting som är väldigt viktigare, vilket då är kunskapen kring vad som hände. Och vad gäller diskussionen så är det väl ett krav från EU-kommissionen som jag har förstått, och det ska väl tillsättas någon slags parlamentarisk kommitté nu som ska se, med alla riksdagspartier, som då ska se om den rådande lagstiftningen om hets mot folkgrupp räcker. Det var ju det du var inne på, Jörgen. Så vi får ju fortsätta titta på det, och intressant juridiskt hårkliveri eller juridisk diskussion, ännu viktigare är naturligtvis kunskapen om vad som hände.
Vi får se om regeringen, den nuvarande eller den framtida, kommer att omnämna massaken på armenier som ett folkmord, och om det faktiskt kommer att bli i lag förbjudet att förneka nazisternas förintelse av judar, bland annat under andra världskriget. Vi har nu kommit till det som min kollega Staffan Dopping brukar kalla panelisternas fria åkning, och jag har då bett er fundera över vem som är veckans person, vad som är veckans citat eller veckans ord. Vem vill börja?
Jag kan börja.
Då utnämner jag dig, Chang. Varsågod.
Yes. Veckans person är ju helt klart Kinas ambassadör. Och, citat,
och varför det?
Citatet, det var när han angrep Jojje Olsson, som inte alls är i Kina. Han är i Taiwan, eller vad han sa. Och sen så kom han på sig, vilket förstås är en del av Kina. Och så blev det, den kognitiva dissonansen blev total. Just det, de sekunderna där, ren magi, anser jag.
Ja, där hade han kunnat bli hemkallad av Kina för den grodan. Vad säger Klara? Vem är veckans person? Vad är veckans ord eller citat?
Jag har befunnit mig på Avesta lasarett på praktik den här veckan. Och då var det en dag här som Dala-demokraten hade en första sida där det stod Dala-demokraten på IVA. Och det var en så himla, det var så himla fångande för våran tid. För att vi skämtade om det där, att det är liksom, det är de två stora sakerna. Det är dels att det har varit liksom fullständigt kaos i Dalarna i alla fall. Det har varit superhög smittspridning, det har varit fullt överallt. Och den andra då att lokaltidningarna i Sverige inte går så bra. Så man kan också tänka att det är Dala-demokraten.
Antar att Dala-demokraten syftade på det första och inte det andra, eller?
Det var så, men det var ju roligt i båda bemärkelserna.
Ja, och lite sorgligt att det är så svårt att få en lokaltidning som är en viktig sak att leva av egen kraft. Erik Sundström, vem är veckans person? Vad är veckans ord eller citat?
Ja, men nu är det ju första maj och det är den internationella solidaritetens dag. Och efter diskussionen här om LO så vill jag gärna framhålla det fackliga arbetet som görs bland annat i Hongkong, där den fackliga ledaren Li Shuqian nyligen dömdes till 1,5 års fängelse. Så för mig får han vara symbolen för allt det viktiga arbete som sker för alla människors lika värde och för internationell solidaritet. Och uppmaningen är naturligtvis att solidariteten inte känner några gränser.
Och dessutom en koppling då till det som var Changs veckans person. Det är så att säga den andra, hans är i den andra änden av hierarkin, eller vad vi ska kalla det.
Det blir en liten cirkel där.
Ja, med dessa ord då från veckan så har det blivit dags att stänga scenen, veckopanelens scen för denna gång, och jag riktar ett varmt och stort tack till våra panelister. Erik Sundström, omvärldsstrateg på LO, Klara Lidman, grön liberal blivande läkare, och Jean Frick, chefredaktör för nättidningen Nyheter Idag. Stort tack alla tre.
Tack så mycket.
Tack.
Det har varit en händelserik vecka som vanligt, något som förstås har satt avtryck i kvartalspubliceringar. Vi har redan nämnt Torbjörn Tännsjös tankeväckande fundering kring om det verkligen är en bra idé att förbjuda förintelseförnekande i lag. I fredagsintervjun denna vecka intervjuar Staffan Dopping, docenten i kriminologi, Susanne Strand, som är expert på orsakerna bakom våld i nära relationer och stalkning, och särskilt vad gäller riskbedömning och återfall. Hon lovordar Sveriges kvinno- och tjejjourer. Män dominerar stort vad gäller partnervåld, säger hon. Men våldet som begås av kvinnor är faktiskt inte obetydligt. Och för er som vill lära er mer om hur synen på våld mot kvinnor skiljer sig mellan världens länder vill jag också verkligen rekommendera Henrik Höjers faktaspäckade text Kvinnovåldets geografi. Där kan man bland annat lära sig hur accepterat våld mot kvinnor faktiskt är på sina håll i världen, såväl bland folk i allmänhet som i lagstiftningen. På landsbygden i Egypten till exempel anser 8 av 10 tillfrågade att en man har rätt att slå sin fru om hon inte lyder honom. Och i vår mediepodd, den svenska modellen, går vi bland annat till botten med hur experter används i medierna. Så ni ska inte missa podden Redaktionen tipsar heller, där kvartalsredaktion delar med sig av läs- och lyssningsvärda tips från månaden som gått, såväl från vår egen publikation som från andra. Med dessa tips vill jag som heter Jörgen Wittfeldt och som har lett det här panelsamtalet önska er en fin helg och en fin 1 maj, och jag gör det med kvartals sedvanliga uppmaning. Tänk själv.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.